Hej och välkomna till avsnitt 1294 av amerikanska nyhetsanalyser med mig, Ronny Berggren. En konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. 2007 skrev jag boken Västvärldens möte med militant islam som kan läsas gratis på min bloggsajt ronny.se och även går att lyssna på via Soundcloud eller Youtube. Förra året intervjuades jag vid Eddie Omar om boken. Här är det samtalet i repris för amerikanska nyhetsanalyser. Ett samtal om ett ämne som fortfarande är högaktuellt. Varmt välkomna!
Välkomna till podden Tankar från framtiden. Ni lyssnar på Eddie som skriver under namnet Mohammed Omar på degodasamhället.com. I det här avsnittet så ska vi prata om västvärldens möte med militant islam. Och det är titeln på en bok som är skriven av USA-kännaren, poddaren, bloggaren med mera, opinionsbildaren Ronny Berggren. Och han är med mig för att prata om det. Hej Ronny.
Tjena Eddie.
Du har ju skrivit en bok som heter Västvärldens möte med militant islam. Och den finns på YouTube och även på Soundcloud som en podd då, uppdelad olika avsnitt. Men den finns även som text på din blogg. Och var hittar man din blogg?
Den hittas under mitt namn, ronie.se, ronie.se.
Ja just det. Den här boken har en historia, för du började skriva den för 2007 tror jag.
2006 till och med, jag skrev klart den 2007, men ja, det började redan då och jag fick idén då, västvärldens möte med militant islam. Alltså det var ju ett krig, kriget mot terrorismen, USA som krigade mot Al-Qaida på den tiden, och jag pluggade då på Umeå universitet och jag hade olika lärare, jag läste religionshistoria mycket religionsrelaterat då, som sa att, jag minns en kurs, då sa läraren att om det är någonting ni ska lära er efter den här kursen, då är det att inte tro på kriget mot terrorismen. Det är inte sant och det här islamiska hotet är inte sant. Och jag märkte väldigt tydligt att det fanns en stor diskrepans mellan det de lärde ut om islam på universitetet och det jag kunde betrakta när jag besökte moskéer, när jag läste islams källtexter och när jag studerade vad terroriströrelser, i det fallet Al-Qaida, verkligen tänkte och tyckte. Så att det var egentligen det, skillnaden mellan verklighet och det jag lärde mig på universitetet, så fick man skriva det här.
Jag minns den tiden att ofta i media, i opinionstexter och så skrev man kriget mot terrorismen inom citattecken. Mm. För att liksom markera att det här är inte riktigt sant, det är mest amerikansk propaganda och sådär. Mm. Det så kallade kriget mot terrorismen och så vidare.
Ja, så var det.
Ja. Och kriget, det var den här engelska journalisten, John, heter han Pilger?
Jag tror att det fanns en som heter, nej det vet jag inte, det kan hända.
Ja. Han brukade kalla det, istället för kriget mot terrorismen, kalla det för det terroristiska kriget eller något liknande.
Ja,
han ville liksom
okay.
flytta så att det skulle verka som att det var USA som höll på med terror.
Jag förstår, det visste jag inte, det måste jag kolla upp. Ja,
inte the war on terror, utan han skrev liksom the war of terror. Det är han som har skrivit såna här massor med artiklar som är kritiska mot USA, som gavs ut av Ordfront till stora tjocka antologier.
Just det, jag slutade läsa Ordfront ungefär då, men jag förstår, de gav ut jättemycket sånt. Och jag tror att du var inne i de här vänsterkretsarna längre än jag var. Jag var ju mer det av akademiskt intresse då.
Ja, jag läste de där böckerna också. Ja, det var ju även någonting om Tariq Ali som heter Fundamentalisternas kamp. Fundamentalismernas kamp, som hade en bild på Bin Laden och George Bush på omslaget. Att det liksom, det var en bild på halva ansiktet var George Bush, halva ansiktet var Bin Laden. Så det handlar om det här med att, liksom, att förminska och relativisera den islamiska terrorn, försöka få västvärlden att framstå som minst lika ond, förmodligen ondare.
Och det var ju väldigt vanligt då. Jag menar, böckerna, jag nämnde några, jag har skrivit ett nytt förord nu då, när jag la ut den här på bloggen, ett förord 2019, och då tänkte jag tillbaka och minns lite grann den här litteraturen, och det var Mattias Gardells bok Bin Laden i våran hjärtan, det var Andreas Malms bok Hatet mot muslimer, och det var jättemånga sådana där böcker som hade just det här narrativet att USAs krig mot terrorismen är inte sant, och så på något sätt så skönmålade man jihadisterna och islamisterna. Och det som jag tyckte var mest problematiskt när jag läste de här böckerna och samtidigt som jag studerade islam, det var att man skönmålade också islams historia. Och mitt bokmanus är då Västvärldens möte med militant islam. Den handlar ju främst om just islams historia, att jag vill gå bortom skönmålningen. Vem var Mohammed egentligen? Vad var det det första kalifatet trodde på, de första muslimerna, hur tänkte de, och varför har inte det här kommit fram i våra skolböcker? Det är lite det jag besvarar i mitt manus då nu.
Ja, just det. Jo, den här journalisten som jag nämnde som ordförande gav ut heter John Pilger. Han är australiensare. Bara så att det blir klarlagt.
Just det.
I ditt förord så skriver du att Islamiska statens kalifat har fallit, men att hotet från radikal islam kvarstår. Du liksom, du visar att man ska inte binda det här hotet till en viss grupp, en viss organisation, utan det är mycket större än så.
Mm, ja, det stämmer. Nej, men det är det ju, därför att vi kan se att Islamiska staten, det är egentligen bara den senaste grenen på det här våldsamma islamiska trädet. Islam har genom hela sin historia haft olika våldsamma element, och de elementen finns i teologin, och vi kanske kan komma in på det om en stund. Men genom hela islams historia har det dykt upp radikala rörelser som vill hänvisa till jihad och till offensiv jihad och sådana saker, och till våld mot otrogna, och Islamiska staten är egentligen bara den senaste. Så att det finns ju ingenting som säger att bara för att den här kvisten har blivit nedkapad nu, att det inte kommer att komma ett nytt skott i framtiden. Så att det är det jag menar med det lite grann.
Nej, för det här budskapet finns ju redan i, så att säga, den viktigaste texten för alla muslimer, nämligen Koranen.
Mm. Ja, det är lätt att tro att det här handlar om Said Qutb eller liksom någon sån här tänkare, Wahhab eller någon sån där islamistisk predikant, eller någon modern predikant som Anwar al-Awlaki eller Osama bin Laden eller al-Sawahiri eller någon sån där. Det är lätt att tro det kanske, men jag menar, de här människorna, det enda de gör egentligen är att de citerar Koranen och haditerna. Så att det är absolut, det är precis som du säger, alltså problemet ligger mycket djupare i Koranen i grund och botten.
Ja, min erfarenhet som muslim i många år, det var ju att det var svårare att göra en fredlig tolkning av Koranen. Det är det som är svårt.
Mm.
Det är inte svårt att göra en våldsam tolkning av Koranen. För det är liksom, alltså Islamiska staten och de här du nämnde, de liksom utgår från den uppenbara meningen och betydelsen. Medan de som vill ha fredlig islam och så, de måste verkligen anstränga sig och göra ganska långsökta tolkningar. Och det blir väldigt svårt att jämka det med hur Mohammed förstod Koranen.
Mm.
Och hur ska man liksom förklara att nej, men vi tycker att jihad är fel, men Mohammed tyckte att det var rätt? Samtidigt är Mohammed vår förebild och Guds profet. Alltså, det blir jättekonstigt.
Ja, och det för oss in lite grann på just den här boken. Därför att återigen, alltså, den här boken går igenom islams historia. Den handlar om profeten Mohammeds liv, vad han gjorde, vem han var. Och sen så handlar det om det första kalifatet, ett kalifat som heter Rashidun-kalifatet då. Och det var det första kalifatet, och kalifen där hette Abu Bakr. Och om det namnet låter bekant, så beror det på att ni kanske främst associerar namnet med Islamiska statens kalif Abu Bakr al-Baghdadi. Och han har ju såklart har hämtat sitt namn från den första kalifen Abu Bakr.
Jo, så där han har min föddes som Ibrahim.
Just det.
Han kallas Abu Bakr, det är någonting, någon hederstitel de har gett honom för att de tycker att han är som Abu Bakr.
Ja, men just det. Mm. Men i alla fall då, det visar ändå att parallellerna, så det här första kalifatet då, det är det som Islamiska staten egentligen bygger allt de gör på. Man kan läsa, de gav ut tidskrifter, Islamiska staten, de gav ut en tidskrift som heter Dabiq, den har jag läst mest, men också en som heter Islamic State News och en annan tidning som heter Rumaya eller något sånt där, som kom lite senare, som jag inte har läst så mycket av. I de tidningarna i alla fall så beskriver de väldigt tydligt, alltså de har korancitat, de hänvisar till vad profeten Mohammed gjorde, och de hänvisar då till det här första kalifatet. Och det här första kalifatet, precis som profeten Mohammed, de ägnade sig åt allt som vi kan se att Islamiska staten också har gjort. De halshögg människor som inte ville konvertera till islam, de torterade människor, de brände människor levande, de stenade äktenskapsbrytare till döds med sten, och allt det kan vi läsa om i de här första källorna, och min text handlar om det, kan väl säga då.
Jo, den där med stening finns ju till och med haditer där Mohammed själv, profeten, stenar människor. Ja. Så att men stening är ingenting som extremister har hittat på.
Nej.
Och men det är väldigt intressant att du går tillbaka för att visa liksom att var förebilden finns till det här.
Ja, precis. Ja, verkligen. Och det är så mycket. Alltså, det här är ju en text som är 200 sidor lång ungefär, så jag hinner inte gå igenom allt här. Men alltså, den berättar verkligen berättelsen berättelsen som de här moderna islamisterna bygger sin historia på. Rashidun-kalifatet varade bara typ 30 år eller någonting. Jag tror att det upphörde 661 i samband med att det sista i sunni-islam, då, det sista rättfärdiga kalifen då Uthman, när han dog, jag tror att det var 661. Och eller om den var när Ali...
Vi tar alltså nu fyra kalifer, fyra ledare. Mm, som är erkända då av sunnitisk islam, som är majoritetsuppfattningen inom islam.
Ja, exakt. Det blir Ali då som blir
det är Mohammeds efterträdare vi pratar om, som var ledare, både liksom politiska ledare och religiösa ledare.
Mm, precis. Man skulle kunna jämföra dem med Jesu apostlar. Jag menar, de är ju väldigt viktiga inom kristendomen. Det är inte bara Jesus som är viktig, utan även apostlarna. Och det här rättledda kalifatet med de fyra första kaliferna skulle kunna jämföras nästan med lärjungarna till Jesus. Det är den ställning de har inom sunni-islam då, i synnerhet.
Precis, som liksom att de som förmedlar religionen. Visar liksom hur man ska tillämpa det och så.
Ja.
Samtidigt som de politiska ledare har ansvar som statsöverhuvud.
Ja, men jag har gett lite smakprov nu på vad som de gjorde och vad islamiska stater gjorde. Men det intressanta, det är ju att de här sakerna, som till exempel då att Mohammed stenade människor till döds, kvinnor, och han lät tortera människor. Det finns berättelser om när olika folk i Arabien då inte ville bli muslimer, och då fanns det olika enskilda ledare och bland de folken som skrev poesi där de smädade Mohammed och liknande, och då beordrade han sina män att gå ut och mörda dem. Alltså han mördade dem som hädade islam och inte ville erkänna honom som profet. Och sådana här saker, det var det som verkligen slog mig. Det får vi aldrig lära oss om i skolan när vi läser om islam i skolböckerna. Jag fick absolut inte lära mig det på universitetet när vi hade böcker av John Esposito och Karen Armstrong och allt vad de hette då. Det finns andra idag, och även Jan Järpe. Utan det var ju mer de här fina berättelserna att Mohammed var islams profet, kristendomen av Jesus och islam av Mohammed. Och då tänker man då, man uppfostrade i den kristna världen, att okej, de är kanske lite lika, lite olika syn på Gud, men lika som personer och sådär. Men läser du källorna så var de ju helt olika. Jag menar, Jesus var fredlig, han predikade inte våld, utan han sa mitt rike är inte av denna värld. Medan Mohammed predikade våld, han predikade att islam ska spridas och om nödvändigt med svärd, om folk inte vill konvertera annars. Och islam är ju en religion som har spridits med svärd, och profeten Mohammed var en väldigt, alltså det var en krigsledare helt enkelt, på ett sätt som Jesus inte var. Och den skillnaden fick vi aldrig lära oss på universitetet eller i skolböckerna och så. Och jag tycker att det är viktigt att veta de här stora skillnaderna, för vet vi inte det, då kanske vi tror, när vi tar in en massinvandring av muslimer, att de tänker som vi, de är formade som vi, och de har samma syn på religion som vi har. Och det är inte riktigt så. Och orsaken till att det inte är så, det beror på de här skillnaderna då, som finns i grundtexterna.
Ja, jo, det tog nästan lite emot när du sa att vi ska jämföra de här kaliferna med Jesu apostlar. Men jag förstår vad du menar. Det är rollen de spelar som så att säga efterträdare, uttolkar religionen, som religiösa auktoriteter. Men de var ju helt olika som personligheter. Apostlarna var ju människor som led och utstod förföljelse för sin tro. Medan kaliferna var ju tyranner, skulle man kunna säga. Ja, alltså, de var ju tyranniska härskare som dödade alla som satte sig upp mot dem. Mm. Mycket brutala och mycket hårda. Samtidigt som de hade en religiös uppfattning, de kunde leva asketiskt och allt sånt där. Va? Så det är ju en religion, men det är en annan typ av religion. Mm. Man behöver inte säga så här, liksom, att de var inte religiösa för att de var brutala. Nej, alltså brutaliteten ingick i religionen. Man sanktionerade religion. Det därför kallas för heligt krig. Mm. Jihad är heligt krig, det är sanktionerat av Gud.
Ja, och sen är det viktigt att veta också om det här första kalifatet, Rashidun-kalifatet som det heter, och att det är det kalifat egentligen som alla muslimer i alla tider har sett upp till. Sen har inte alla muslimer i alla tider levt så. Jag menar, om vi tar abbasidierna och de här senare kalifaten, ottomanerna som var det senaste, de har inte alls levt riktigt på samma sätt som Rashidun-kalifatet. Så att det är ju ett ideal som har fallnat lite grann, och i modern tid så lever ju de flesta muslimer inte alls så som man gjorde i den här första tiden. Utan de som idag vill applicera Rashidun-kalifatet rakt av, det är ju salafisterna. De som vill liksom leva som Mohammed och hans, de tre första generationerna i islam levde ungefär i Arabiens ökenvärld då, på 600-talet. Så att det är salafismen som rakt av vill implementera det här kalifatet, medan andra muslimer i andra traditioner, de anser att man kan tolka om lite grann och så. Så att det är viktigt att göra den distinktionen. Men vad islamister, som Islamiska staten visar, det är ju att man kan egentligen när som helst plocka upp de här grundtexterna och säga, titta, så här var det första kalifatet, så här sa profeten Muhammed, varför lever inte ni andra muslimer så här? Och genom att predika så kan man locka anhängare och få anhängare att bedriva jihad och göra sådana saker genom att de kan läsa samma grundtexter och säga, jaha, det är så här man ska leva som muslim.
För de som inte är jihad kan man ju få skämmas. Ni kallar er muslimer och ni säger att ni älskar Muhammed, ni vill följa Muhammed, varför vill ni inte göra jihad? Jo, för att ni är fega, ni älskar den här världen, ni är lata. Alltså det är ju skamligt att de inte vill göra jihad. Det är ju så de här jihadiska predikanterna, det är så de gör.
För det är så de värvar.
Ja, det är så de utpressar människor till att eftersom ni är muslimer och ni bekänner att Mohammed är er ledare, då måste ni också följa honom i hans befallning att göra jihad.
Mm. Men just det, jag vill betona det när vi pratar, att just den skillnaden är så markant. Jag menar, för dig och mig som ändå läser om det här och du själv var muslim, så det är så självklart för oss att det är sånt här som det står i islams grundtexter. Men alltså för den vanliga svensken, den vet ju inte det, utan den tror kanske, ja men Bibeln har otäckat passager i Gamla testamentet och liknande. Och man tänker inte på att det finns riktigt otrevliga bitar i Koranen, men inte bara i Koranen, det är viktigt att säga det, utan muslimer har ju även profeten Muhammed som livsexempel, hans auktoritet och det här då första Rashidunka. Så att vi har de här problematiska bitarna i texterna, vi har dem i deras största profet Mohammed och vi har dem i de främsta lärjungarna, Rashidun-kalifatet, de fyra första rättledda kaliferna. Och där har vi en ganska stark bas för våld och för förtryck och för jihad. Och det är det som de här islamisterna alltid kan liksom luta sig på, och det är därför det alltid dyker upp någon ny liksom galen islamiströrelse. Så att den skillnaden, alltså fundamentala religionsskillnaden, det är någonting jag tycker svenskar vet för lite om, och vi måste sätta oss in i det här. Och ett syfte med min bok då, det är att kunna få erbjuda det perspektivet, för det har inte erbjudits av den akademiska eller skolvärlden i Sverige.
Jo, det är en annan sak att det finns otäcka passager i Gamla testamentet, för kristna uppfattar inte Gamla testamentet som Koran, att det är någonting som ska följas rakt av, som är ofelbart och så, utan de ser det som historia.
Ja,
det är liksom en del av historien. Det är inte någonting som man ska göra nu. Och det kanske står om att det var något krig och de dödade den och den, men det står liksom inte så här att du ska göra det här nu.
Nej, verkligen inte. Och att det inte står så, det beror på att Jesus sa att det inte är så. Det konkreta där, det är äkten som sprutar den. Det står i Gamla testamentet i Mose lag att man ska stena äkten ska spruta det. Vad sa Jesus? Han sa, den som är utan synd må kasta första stenen. Och där och då försvann liksom den tanken att kristendomen skulle förespråka något liknande.
Precis, så att, medan Koranen är ingen historiebok. Det inte liksom, handlar inte om hur det var i gamla tider att folk krigade till höger och vänster och slog ihjäl varandra. Utan det står ju liksom så här, Gud säger till dig att du ska göra så här. Det handlar om din nutid, det är presens. Det är liksom en befallningar som gäller nu för alla tider. Så det är en helt annan karaktär på våldet i Koranen och i Bibeln.
Men du som då har varit muslim, om jag ställer en fråga till dig, alltså jag berättar i den här boken då Västvärldens möte med militant islam, om profeten Muhammed, hans betydelse, det första kalifatet, deras betydelse för islamister och i synnerhet och salafister inte minst. Men du som vanlig muslim och som ändå har lyssnat på många predikningar i moskéer och liknande, och du vet hur predikanterna låter, alltså hänvisar de ofta till profeten Muhammed, till det första kalifatet?
Alltid. Det första kalifatet är ett ideal, precis som du säger, för alla muslimer, alla sunnimuslimer. Det spelar ingen roll om de är radikala eller måttfull, moderata, eller jihadister, eller icke-jihadister, eller salafister, eller brödraskap, eller vem som helst. Alltså alla charteringar känner att kalifatet är ett ideal, för att det finns hadither där Mohammed själv säger att de här som kommer efter mig är ett ideal. De här första generationerna är de bästa och så vidare, och ni ska ha dem som exempel. Så om man förkastar det här första kalifatet, då förkastar man Mohammed, då förkastar man Koran, alltså då har man trätt ut ur islam i stort sett. Men det handlar om att man skönmålar och idealiserar den tiden. Man pratar om hur alla levde i lycka, hur det fanns, hur de hjälpte de fattiga och så vidare. Så de pratar inte om de här dåliga sidorna.
Och det är lite det, det är så dagens propaganda funkar också för Islamiska staten. De har bilder på sjukhus där de hjälper äldre, och de håller upp den här bilden: i kalifatet så tar vi hand om alla gamla, i kalifatet så hjälper de sjuka, i kalifatet så behöver kvinnor inte vara rädda för att bli våldtagna, alltså såna saker. Liksom, dagens moderna IS-rekryterare, de har ju gjort exakt det. De har liksom kommit med den här idealiserande utopin av ett kalifat, och det är så de har lockat in kvinnor inte minst att komma till kalifatet. Så att, ja.
Jo, tyvärr är det ju många som har blivit hjärntvättade. Att följa det där.
Men det är intressant, ja.
Men din bok är ju väldigt stor. Den innehåller väldigt mycket information. Så det måste krävs ganska mycket jobb att sätta ihop det.
Ja, alltså min process var ju så här att jag började med att läsa, alltså min första inkörsport i det här, det var ju att jag efter dels Mohammed-karikatyrerna, de här danska som Jyllandsposten släppte när det varit väldigt många upplopp, och dels Lars Vilks rondellhund när det också varit upplopp och sådär, i Örebro inte minst, eller protester i alla fall där. Det fick mig att tänka, vad är det som stör de här så mycket? Därför att jag personligen är kristen, och jag minns några år tidigare, då hade det varit den här utställningen Ecce Homo av den här kvinnan som jag glömt namnet på nu. Men Ecce Homo var en utställning när man porträtterade Jesus som homosexuell, och det var bilder när han var naken och sådär. Och är man kristen och anser att Jesus är Guds son och att han är helig och så, då är det ändå en bild som skär. Det gör lite ont att se de där bilderna, liksom, i alla fall för väldigt många kristna, inte för alla då, men för många. Och jag minns ju att det var ingen kristen som ville döda den här kvinnan som gjorde Ecce Homo. Man kanske kunde gnälla lite grann och sådär, men absolut ingen som ville liksom henne något ont. Absolut inte. Utan man tyckte bara att det här borde inte Svenska kyrkan upplåta sina rum till ungefär. Det var inte mer än så. Men när de här rondellhunden och det kom, då var det ju liksom prat om att de ska döda. Det fanns ju till och med, jag minns en kvinna på SVT som var svensk, en muslimsk kvinna, som sa att hon hade bröder i Al-Qaida som skulle döda Lars Vilks. Jag såg det på Aktuell, tror jag. Så jag menar, det var en helt annan reaktion, och det väckte mitt intresse. Vad är det här för någonting? Och då började jag läsa dels alla akademiska böcker jag fick tag på. Jag pluggade ju islamologi på den tiden, så att det kom så naturligt. Och jag läste egentligen allt. Ann-Sofie Roald och John Esposito som jag nämnde tidigare, Mattias Garell och Jan Järpe såklart. Och alla böcker egentligen som kom ut på den tiden om islam i Sverige. Blågul islam fanns det en bok som hette, minns jag just nu så här spontant. Och så. Och där var det hela tiden den här skönmålade bilden. Och då gick jag till källorna, jag läste islamkritik också, jag var med i ett forum som heter FOMI, Forum mot islamisering, ett känt svenskt kontrajihad tillhåll då och sådär. Och jag läste framförallt källorna och insåg att det överensstämmer inte, men det tog tid, precis som du var inne på i din ursprungliga fråga där, det tog tid. Men jag satte mig in i alla sidor, jag träffade islamister, jag besökte moskéer i Sverige, bland annat så besökte jag moskén i Örebro innan det blev en moské 2007, och jag har skrivit om det i ett blogginlägg som också hittas på roni.se, och där sa de samma sak, att de ville se en islamisk stat, och de ville se att Sverige blev en islamisk stat, och de trodde minsann att i en islamisk stat så ska äktenskap brytare stenas till döds. Så att jag såg ju den här verkligheten och försökte bilda mig en så objektiv uppfattning som möjligt, och sen så skrev jag min bok utifrån det ungefär. Och jag tycker personligen, alltså jag skriver här i mitt förord, att jag skrev den bok som jag hade önskat att någon journalist eller författare hade haft mod att skriva på den tiden. Men jag hittade ingen sån, och därför så skrev jag min egen bok, kan man säga.
Jo, jag minns att när Mohammed-karikatyrerna kom upp så var jag muslim. Jag minns att jag själv blev chockad och knappt kunde tro på den oförsonlighet och det hat som jag upplevde bland muslimer i moskén och så.
Ja, men berätta, såg du hatet? Var det hat i moskéer och så, eller?
Oh ja. Alltså det var ju liksom att så här får man inte göra. Det ska vara förbjudet. Den personen som gör så måste straffas. Det var så man pratade. Och jag som svensk, jag var ovan vid den typen av tänkande. Jag tänkte mer så här, det här är inte bra. Det här är olämpligt.
Du tänkte som jag tänkte om Ecce Homo, kanske?
Ja, precis. Jag tänkte så här att det är synd att de gör så här. För det spär på islamofobi och så vidare. Det är tråkigt. För det är många människor som älskar Mohammed som blir ledsna. Så tänkte jag. Men liksom de många muslimer jag pratade med, de tänkte liksom att så här får man inte göra. Inte bara att det är dåligt eller olämpligt eller så, utan man får inte göra så. De ville liksom att Sverige skulle förbjuda människor att rita vad de ville. Och bara den tanken för mig som ändå var en person som var kreativ och tyckte om att uttrycka mig i skrift och ha konstnärliga intressen och så, poesi, litteratur, tycker om musik, konst, har den bakgrunden. Så var det en skrämmande tanke att de ville ha en religiös auktoritet som skulle förbjuda människor att uttrycka sig. Att religionens lagar skulle komma över. Jag hade svårt att... Det kändes, det var ett mörker, tyckte jag. Det kändes som ett mörker bakom det här. Skrämmande mörker.
Så ja, men det är jätteint...
Och det här Fumi som du pratade om läste jag på också, även den tiden jag var muslim. Jag smygläste det och det, var, det såddes frön där. Jag själv började tvivla, måste säga. För där läste jag om mig själv också. Och mycket stämde som jag läste om mig själv och vad jag hade skrivit och sådär.
Och Fumi, jag menar, det här är ett forum som har blivit väldigt baktalat av professorer som Mattias Gardell och liknande, att här har vi höger islamofoberna, du vet hur de skriver de där. Men jag menar, det fanns ju väldigt många där på det där forumet, som iranier inte minst, som var sekulära, som ville berätta om islam från insidan, alltså sådana som dig, som hade varit muslimer och verkligen kände islam. Det var ju sådana som drev det.
Det var några som skrev väldigt intelligenta inlägg, minns jag. Jag kommer inte ihåg de dåliga, de här dåliga, ytliga eller rasistiska eller vad det kan vara. Det
fanns inte så mycket sånt.
Nej,
inte vad jag minns.
Säkert förbjudet med rasism. Jag tänker. Men alltså, jag kommer ihåg de här intelligenta, resonerande artiklarna som verkligen kändes avslöjande och som verkligen så här, fick mig att börja svettas lite grann som muslim. Att hur ska jag svara på det här? Det här går inte. Alltså, jag kände ju till problemen inom mig, för jag inte liksom ville erkänna dem.
Nej, jag träffade ju ledaren där, Reinar heter han, som drev forumet. Jag träffade honom i Malmö för, alltså nu är det 14 år sedan eller någonting. Men så jag pratade med honom och jag fick ganska sansat intryck av honom där och då också. Men alltså, det intressanta är att den här miljön kontra jihadmiljön som fanns, den har blivit helt nedmålad av vänstern. Liksom Breivik, man gör paralleller hit och dit som helt, ja, det är helt, alltså man är helt off om man gör sådana paralleller. Men liksom, de fanns ändå. Och jag menar, det intressanta är att här har vi en islamkritisk debatt som var tvungen att liksom hålla till på ett obskurt forum. Därför så försökte du lyfta ens ett ord kritik mot islam i universitetsvärlden. Jag menar, jag pluggade ju då i Umeå, så jag minns hur det var. Då var du en islamofob och du var rasist, och det gick ju inte att lyfta sånt på universitetet. Och man kan tycka att det är väl där, om någonstans, man ska kunna lyfta kritik mot idéer på ett universitet. Man ska inte behöva hålla till på obskura forum och liknande. Men Sverige på 2000-talet var inte så, utan det var helt stängt på universitetet att lyfta såna saker.
Ja, och jag tror att det var en anledning till att unga människor kunde komma in i islam. Att man liksom, för man lämnas i fred. Ingen vågar liksom säga emot. Man ser till exempel den här Mikael Skråmo, han var ju en ung, han som är terrorist i, han är död, han var terrorist i Syrien tror jag det var, han var i, inte i Irak, det var i Syrien, som var konvertit. Alltså att en sån människa, en ung, kanske förvirrad människa, söker någonting och hamnar i den här typen av miljö, så blir det bara värre och värre. Omgivningen tror jag vågar inte riktigt ta tag i det, därför att det är liksom, man har fått veta att man ska inte kritisera islam.
Nej, exakt.
Och att islam betyder fred, och då vågar man liksom inte utmana människor och säga, men vad menar du med det här? För då följer du Koranen, det står ju så här och så vidare. För då är det du som är intolerant, då är det du som är fördomsfull och en dålig människa.
Precis.
Och då släpper man hela taget, och så glider människor iväg som Skråmo, och så slutar de som de slutar.
Ja, det är det jag tänkte fråga. Alltså, om en sån som Skråm hade träffat någon som hade haft motsatta idéer, jag menar, då kanske hade han fått liksom kunnat börja tänka om. Men alltså, han fick aldrig träffa någon sån.
Utan... Nej, för det har ju varit tabu att kritisera islam.
Ja, och metoden idag, det är ju liksom att enda sättet att kritisera det är inifrån. Du ska liksom komma med, nej, men Koranen predikar här istället. Koranen predikar inte, ja, du måste förstå att det här handlar om en fin inre kamp om dina känslor, till exempel. Den formen av kritik är okej idag. Men alltså, träffa de här radikala, så vill de ibland ha de här hårda svaren, att Koranen säger så här, jag menar, jämför det här med ditt eget samvete, känner du verkligen att det är rätt, jämför det med ditt samvete nu. Det är sån konfrontation som behövs, och sånt fanns på Fumi, men det finns ju inte i dagens debatt, och det är det jag tycker är så, alltså, vi är så fega i Sverige, vi är så rädda för att ta debatten på riktigt.
Ja, så den tiden jag var muslim, jag blev aldrig ifrågasatt eller kritiserad av, så att säga, svennar. Nej,
du vart väl till och med hyllad, för du skrev väl på massa tidningar och allting liksom, för att du var muslim, något exotiskt som en muslim, eller hur?
Och man blev alltid respektfullt bemött, och man blev bjuden till kyrkor för att prata och så vidare, och till olika...
Vart du det?
Ja, jag var i många kyrkor och pratade om islam och sådär, och varför jag älskar islam.
Okej.
Men man blir väldigt respektfullt bemött. Det var ingen som, utan det jag fick höra andra uppfattningar, det var på internet, sådana som Fumi och på andra ställen som jag smygläste. Och då där jag satt i min ensamhet och hade en inre kamp liksom, att där kampen hade man ville ha ute i verkligheten.
Ja, exakt. Så Svenska kyrkan och de här, då smekte bara med och hårs, vad fint, tolerera dig också. De hjälpte inte dig, de gav inte dig verktygen att kunna ifrågasätta din egen världsbild och liksom sådana saker.
Nej,
inte
absolut
alls.
Inte, utan de krälade i stoffet. De fjäskade bara och var respektfulla.
De var dimmis kan man säga, om man vill vara lite kontrarianistiskt provokativ.
Precis, alltså det annat hade varit om det var en kristen fundament, och då hade man fått veta att man levde.
Ja, verkligen, verkligen.
Ja, jag kastade ut det med huvudet före, om du hade stått där med Bibeln i hand och sagt att nej, men vi kan inte ha kvinnliga präster för Jesus hade bara manliga apostlar.
Då hade de, då är det kört. Ja, men jag menar, jag kan berätta, jag är ju högerkristen. Jag menar, jag har hela mitt kristna liv egentligen sen jag var slutet av tonåring liksom lockats av den här evangelikala högern i USA som är väldigt höger och absolut inte som svensk kyrklighet eller ännu mindre som svenska kyrkan. Och jag menar, jag har ju varit på den kanten lite grann. Och ja, man märker ganska snabbt att dörrar stängs och sådana saker. Det är inte alls så, vad fint att du också är kristen. Utan det är mer tvärtom liksom att,
nej, då betyder det ingenting. Då är de hellre kompis med en ateist eller,
ja, eller satanist eller en muslim som dig.
Eller, ja, eller en muslim, oh, ja. Ja. Den där många präster i svenska kyrkan skulle hellre sitta och fika med en muslim och synas på bild med muslim och gulla med muslimen och sitta med en, så att säga, en konservativ kristen. Det är det värsta. Ja. Då är man liksom pest och kolera.
Mm.
Då ska man undvikas till varje pris.
Ja, men det här säger ganska mycket. Alltså det vi pratar om nu säger oerhört mycket om hur det svenska debattklimatet var och i viss utsträckning fortfarande är. Och allt det här, det var det jag ville kontra med min bok Västvärldens möte med militant islam. Jag ville visa svart på vitt att det här är islams urkällor och liksom, de skiljer sig markant från det jag som kristen läser om i Bibeln, om Jesus och apostlarna och när jag läser kyrkohistoria. Alltså islams historia är en helt annan historia. Det är inte bara en fin religion här och en annan fin religion här. Det är inte bara två likadana grenar på det här så kallade abrahamitiska trädet, utan det är två väldigt väsensskilda religioner. De kan tytan hänvisa till samma profettradition, Jesus, Moses, Abraham och så vidare. Men på djupet så har de helt olika teologiska föreställningar, olika föreställningar om Gud, olika föreställningar om människan och olika föreställningar om framförallt om hur människan ska leva för att behaga Gud. Och jag menar, ja, de skillnaderna tycker jag har varit helt utsuddade i liksom den akademiska världen och i de här miljöerna vi har pratat om nu. Så att jag skrev min bok för att visa de här skillnaderna och jag tycker att det måste få konsekvenser. Alltså när man inser att det är två väsensskilda förhållningssätt mellan islam och kristendom, då måste det få konsekvenser. Och det måste göra att man vågar ställa kritiska frågor. Vad innebär om vi har en massinvandring av muslimer till Sverige, en massinvandring av muslimer som i grund och botten tänker så som islam lär, då kanske inte praktiserar det, de flesta gör ju inte det, och de flesta är absolut inte jihadister eller något sådär, det är inte det jag säger, men de har ändå källor där man på något sätt ska inspireras av de här berättelserna om profeten Mohammed och det första kalifatet.
Ja, och de säger ändå så här, vi respekterar de här källorna.
Ja, det gör de. Och vad gör det med ett samhälle om vi får en massinvandring med människor som tänker på det sättet? Jag menar, min slutsats idag i synnerhet är ju att det får konsekvenser på så vis att samhället förändras sakta, inte radikalt, men sakta i den riktningen. Och jag tycker det är det vi kan se i Sverige idag med parallellsamhällen, med kvinnor som blir föraktade bara för att de inte har slöja och liknande. Så jag menar, vi har ju en gradvis anpassning, en gradvis islamisering i Sverige idag, och det är en konsekvens av en muslimsk massinvandring. Och jag tycker att hade man vetat de här skillnaderna, hade politikerna förstått skillnaden mellan islam och kristendom där för 10, 15, 20 år sedan, så hade man kanske kunnat tänka lite annorlunda och kanske agera annorlunda. Och hade man då gjort det så hade Sverige kanske varit lite sundare idag. Så att alltså den här boken, i viss mån, bara för att avrunda lite grann, då, så tycker jag att det här är ett misslyckande. Jag menar, den här skrev jag för länge sedan, jag var inte känd då eller någonting, men jag menar, det var ingen som lyssnade. Jag menar, nu är det nästan så att vi har kommit att det är liksom, vi är vid en väldigt kritisk tidpunkt just nu i Europa, anser jag. Och nu är det nästan för sent. Så jag menar, hade ingen kunnat lyfta det här tidigare, någon ärlig akademiker eller liknande. Men ja, det fanns inte på den tiden.
Jo, alltså jag ville fråga dig, för den heter Västvärldens möte med militant islam. Jag tänkte liksom, när började det här mötet? Det är väldigt gammalt, inte det?
Ja, alltså just det skriver jag inte så mycket om i den här boken, men det är väldigt gammalt. Ja, alltså jag skriver om grunden. Det började då när Rashidun-kalifatet i synnerhet, men man kan säga redan profeten Mohammed, skickade ett brev när han hade konsoliderat islams makt i arabvärlden på 620-talet. Då skickade han ett brev till kejsaren Heraklius av Bysans, och så skrev han att konvertera till islam. Och ja, kejsaren, han skrattade ungefär och sa att nej, inget för mig. Och efter det så började ju islams militär invasion av Mellanöstern, och det här var ett område som var kristet då, och inom loppet av ungefär 30 år så tog muslimerna hela området från det som idag är Saudiarabien, till Iran, det som idag är Iran, upp till Turkiet, gränsen till Turkiet i alla fall, upp till Syrien, och man tog hela Egypten. Så det gjordes inom loppet av ungefär 30 år, och det var med våld, och hela det området var innan dess kristet, och det var muslimskt med våld på 30 års tid. Så att det började då redan för 1400 år sedan.
Alltså ja, då vill jag, även redan under Mohammeds tid, alltså, jag vet inte om det var före ja. Efter det här brevet, så var det någon typ av skärmytsling mellan, ja. Mellan greker och muslimer.
Men det stora
att han skulle skicka någon expedition mot dem, fast det blev inte av någonting.
Det gjorde han. Det gjorde
ja, han. Så det han skriver... Jo, så att det liksom han ville attackera, och det, jag tror att under Rashidun Kalifat så attackerade de Konstantinopel också. De försökte ta över det redan då.
Det kanske man gjorde, ja, men det gick
ja,
inte.
På 700-talet tror jag någon gång, men det gick inte så bra. De fick vänta. Det dröjde inte 1453.
Mm.
Men de försökte i alla fall, så att jag menar det var Tabuk-expeditionen tror jag hette.
Exakt, och jag skriver om det i min bok här. Exakt, exakt, den skriver ja, om.
Så alltså ja. Redan under profetens livstid som möttes, kan man säga, västvärlden och islam. Och man ska väl räkna grekerna till västvärlden för en del av Rom och sådär.
Ja, verkligen, verkligen. Ja. Och en del av kristendomen och så. Ja. Så att visst är det så. Och det är viktigt att komma ihåg då. Så att vi vet ju inte det här idag. Alltså när vi åker på solsemester nu, och vi kanske inte det längre, men till Egypten och liknande. Jag menar, då tänker vi att här är det muslimer och Europa är vi kristna. Men jag menar, backa några århundraden så var liksom hela det området kristet. Den tanken har vi glömt bort idag. Och det är viktigt att påminna om den. Alltså att vi är kristna. Alltså orsaken till att de inte är kristna i Mellanöstern idag, det var för att de förlorade mot islam som kom med svärd. Orsaken till att vi fortfarande är kristna i Europa, det beror på att vi försvarade oss mot islam och vi försvarade oss med svärd. Alltså vi tillät inte islam invadera Europa. De försökte, de invaderade Spanien i 700 års tid. Du och jag har gjort en podd om det på min podd Amerikanska nyhetsanalyser. Och de kristna kämpade och slogs tillbaka. Och det är därför Europa har förblivit kristet. Och det är någonting som vi inte har lärt oss någonting om heller i historieböckerna. Utan vi läser ju bara om de hemska korstågen och liknande. Men att islam har angripit oss, det är ingenting som vi får kunskap om egentligen i skolorna.
Nej, precis. Ja, där kan man ju prata hur mycket som helst om. Men som sagt, jag tycker din bok är väldigt intressant, för den går igenom hela alltså, källorna till jihadismen. Du till och med berättar om hur profeterna skildras i islam. Alltså hur man ser på Adam, Abraham och Moses, Jesus och så vidare. För det som du nämnde tidigare, att ibland används det där av islam och apologeter för att visa likheten.
Mm.
Men det är ju det är bara namnen som är lika. Det är ju liksom... Ja. De är förvrängda. Det är ju liksom att islam använder bara de här namnen för att föra fram Mohammeds budskap.
Ja, ja precis.
Det är inte Jesus budskap, finns inte i Koran, utan det, här, det är ju det att de snor Jesus namn för att säga Mohammeds budskap. Så ja, det är egentligen verkligen. Som nästan som ett angrepp eller en kränkning av kristendomen, att man använder Jesu namn för att uttrycka något som inte ens är kristendom eller inte ens Jesus skulle säga.
Ja, man kan kortfattat bara säga att i islam, synen på profeterna, alltså alla innan Mohammed, är att alla, Jesus, Moses, Abraham, alla hade ett enda budskap, och det är att det är islams budskap, och den som formulerade det budskapet mest konkret då, det var Mohammed, och alla andra profeter, de pekar, visar mot Mohammed som är den sista budbäraren. Så att det är Mohammed som är det sanna budskapet i islam.
Alltså, när Jesus förekommer i Koranen så är det egentligen en polemik mot kristendomen.
Ja, det är det.
Det är liksom att Koranen vill säga att ni tror så här om Jesus, men så är det inte. Egentligen tycker Jesus precis som jag, Mohammed.
Verkligen, det är jätteviktigt att betona det, därför att det finns många kristna som säkert lyssnar nu också. Jag menar, i Koranen så är Jesus personen som kritiserar kristendomen. Han säger att de kristna säger, eller alltså, somliga har sagt att, liksom, att vi är tre, alltså treenigheten, så är det inte. Somliga har pratat om Jungfru Maria, alltså att hon är Guds moder, och så är det inte. Och
det
så vidare.
Är inte klart för många människor att Koranen använder Jesu namn, en figur. Mm. I Koranen. Koranens författare använder Jesus för att angripa kristendomen. Så det är inte någonting att, de är så nära oss, de är så respektfulla, de tror på Jesus. Nej, de tror inte på Jesus. Jesus finns i Koranen för att säga att kristna har fel.
Exakt.
Och säga att Mohammed har rätt.
Mm. Och det är därför jag vänder mig mot bland annat just begreppet abrahamitiska religioner. Jag menar, den föreställningen bygger ju på, jag sa det tidigare när vi pratade, att så kallade abrahamitiska religioner, jag skriver om det i min bok här också, och den idén då, abrahamitiska religioner, den bygger på något sätt på att man tror att kristendomen bygger på judendomen, vilket den gör, men sen också att islam bygger vidare på kristendomen, vilket den inte gör. Och eftersom den inte gör det, för att de har lagt in ett helt annat innehåll, som du sa, de har bara samma namn men ett annat innehåll, så blir det ju inte en ny gren på det här abrahamitiska trädet, utan det blir en helt ny religion. Och det är så också den kristna kyrkan har sett islam genom historien, som man har sett det här som kätteri och en falsk lära. Det här är inte kristendom, utan det här är en helt falsk lära som inte alls bygger...
Ja. Jag begriper inte hur islam kan kallas för en abrahamitisk religion.
Nej, men många gör ju det i läroböcker, återigen vänsterakademikerna, ja, och våra akademiska böcker.
Det är fjäsk. Mm. De vill vara snälla och artiga, men på bekostnad av sanningen.
Ja, precis.
Därför att jag menar, Jesus kom ju från den judiska religionen.
Mm.
Han var ju därifrån.
Ja.
Jag menar, han var uppfostrad i den läran och så vidare. Han var en lärare, rabbin och allt det här.
Jesus sa så här också, bara för att kasta in ett bibelord där, och frälsningen kommer från judarna, sa Jesus. Så jag menar, där identifierar han ju kristendomen, precis, med judendomen menar, väldigt mycket.
Så där är ju de kristna arvtagare, de kommer ju från samma tradition.
Mm.
Men muslimerna kommer ju från någon helt annanstans. Det är bara, de som har skrivit Koranen har ju bara tagit de här namnen från saker de har hört eller läst och stoppat i Koranen. Det finns ingen riktig överlämnande eller tradition från Abraham eller från den judiska traditionen.
Nej, precis. Nej, men så är det verkligen. Och jag menar, det här är ett jätteintressant samtal det vi har nu. Därför att jag menar, återigen, sådana som vi, jag tror inte det, men sådana som försöker lyfta fram de här sakerna blir så lätt avskrivna som muslimhatare och islamofober och liknande. Men alla som känner dig, de vet ju att du har varit muslim, du hatar inte muslimer, utan det är en idé som du kritiserar. Och alla som läser den här boken som jag har skrivit, Västvärldens möte med militant islam, ni kommer inse samma sak. Det här handlar inte om muslimhat, väldigt viktigt att påpeka, utan det handlar om en ärlig granskning av en idé, en religiös idé som heter islam, deras källor och så, och en ärlig kritisk granskning av islam. Det är liksom en idé mot en annan idé, det är inte människa mot människa, och det är viktigt att betona det. Och vänstern försöker alltid svartmåla, de vill sammanblanda det här och säga att ja, men kritiserar man islam då hatar man muslimer. Jag menar, det är inte så, det är viktigt att vi får det här sagt innan vi slutar den här podden.
Ja, absolut, nej, men jag håller med dig. Det är egentligen det fånigt att börja påpeka, men jag måste ju... Vi är ju medvetna om att 99,9% av alla som kallar sig muslimer idag, de är ju födda in i religionen.
Mm.
Det är ju inte som den här Skråmo som har konverterat.
Nej.
Utan det kan vara, många vet inte ens vad som står i Koranen.
Nej, men alltså, jag har ju känt muslimer som har liksom lärt sig att be, alltså de har lärt sig att be rätt, de har lärt sig att citera Koranen och be 5 gånger om dagen, men de kan inte allt som står i Koranen. Till exempel, jag menar, de vet inte att, till exempel de som lever i Sverige, att hundar är orena, har inte alla hunnit lära sig, barn som växer upp som muslimer och liknande. Alltså det finns väldigt mycket som de inte förstår, och sådana tror jag, de lever väl ofta med liksom att de vill leva enligt islam samtidigt som de vill vara svenskar, och då får den här kluvenheten i sitt inre, och det är den kluvenheten som de här hatpredikanterna, vi kan säga så, imamerna, Abu Raud och andra kan utnyttja genom att säga att du liksom, ni tror att ni är muslimer och ni vill leva heligt, men titta, det står ju så här i Koranen, och sen så slänger man in mer och mer radikala bitar. Jag antar att det är så det fungerar.
Så jag menar, i moskéerna så gnäller de hela tiden att muslimer inte följer islam.
Och jag menar,
det är ständigt klagovisa där.
Men min fråga till dig är, hur pass stark udd har en sån predikan mot en muslim som vill leva för Gud och tro på Gud och läsa Koranen och försöker leva ett så gott liv som möjligt utifrån det han tror då är ett gott liv? Jag menar, hur pass stark påverkan har såna här predikningar på en sån muslim?
Det är jättesvårt att mäta. Jag tror de allra flesta bara, det går in i ena örat ut genom andra. De fortsätter som vanligt.
Mm.
Det är väldigt sällan en predikan verkligen lyckas omskaka en människa och förändra den människans liv och få den att ta ett radikalt steg liksom. Men det händer ju, jag tror att det är väldigt sällan. De allra flesta är i sin vardag i mitt upp sitt liv, och de går till moskén mer som rutin.
Ja, som en plikt ungefär.
Ja, på fredagar, och de hör inte så noga vad imamen egentligen säger.
Ungefär som svenskar som går på julottan, kan man säga.
Mm, ungefär. Och de har hört allting förut, så det blir mer som en visa som upprepas. Jag tror att det är sällan någon blir så berörd att de verkligen...
Ja, nej, precis. Men deras sätt att rädda sig själva då lite grann, det är att inte ta orden på allvar, kan man säga så. Och jag menar, för dem är islam främst sin uppväxt. Alltså de har växt upp med att fira högtiderna, de har växt upp med att man lever liksom islamiskt familjeliv och liknande. Det är mer det praktiska islam.
Ja, och det är snarare cherry picking också. Mm. Att man gillar till exempel ramadan och äta på kvällen.
Mm. Men det är mer det än dogmerna. Det är mer det än dogmerna, så att säga.
Precis, ofta är människor så att de följer saker som är lätta att följa, men inte de som är svåra. Och det är där imamernas uppgift är, att försöka få folk att följa även de svåra bitarna. Och det har de ju en uppförsbacke.
Men man kan väl avsluta lite grann då med att, eller avrunda i alla fall, det är du som avslutar här, men avrunda med att säga att alltså, vikten med, av att förstå skillnaden mellan ikram, islam och kristendom är markant. Jag menar, följer man islam ordagrant, då kan man, alltså det finns möjlighet att bli en väldigt hård människa, därför att om du läser de här hårda påbuden om att inte vara vän med otrogna och liknande, det gör dig till en besvärlig människa. Men alltså, om du tar Nya Testamentet radikalt, då är det en sån här som vänder andra kinden till när någon slår dig. Det är inte heller sunt, men jag menar, det är ändå två skilda liksom synsätt som jag tror vi har alldeles för lite kunskap om, helt enkelt hur pass åtskilda de egentligen är.
Oh ja, och jag ska ta och läsa din bok mer noggrant. Den finns ju sagt på roni.se och även på YouTube och på SoundCloud som en podcast, och den heter Västvärldens möte med militant islam. Tack Roni för det här samtalet.
Tack är det, tack.
Det var avsnitt 1294 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge dig perspektiv på tillvaron som svensk media inte ger. Stöd gärna med en gåva på swishnummer 070-3028-950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat.